Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bookmakers, NT:s podcast om böcker. Och vi som sitter här i studion idag, det är jag, Margareta Levin Blekastad, och min kollega Kim Nilsson.
Mm.
Hej Kim!
Hej Margareta, välkommen tillbaks!
Vi har ingen gäst idag heller, men vi har lite böcker med oss.
Mm.
Vad är det för spännande du har med dig, Kim, som du vill tipsa om?
Jo, nej, men jag tycker att det är ganska roligt ibland om man kan hitta såna här böcker som får en att skratta, men man får lära sig någonting samtidigt. Så då fick jag julklapp för något år sedan, en pocketbok som heter Var femte invånare är en häst. Och det är alltså en väldigt rolig samling av olika kommunslogans i Sverige. Slogans som har funnits och slogans som jag tror i vissa fall faktiskt fortfarande finns.
Och, men du, var femte invånare är en häst. Är det verkligen på riktigt att någon kommun har haft det som sin slogan?
Ja, jag tror faktiskt att det är det. Man får det intrycket när man läser den här. Och sen kan man också konstatera att just kommunen Köping verkar vara några som är väldigt flitiga i att komma på kommunslogans. För det är nästan var fjärde sida är det just Köping då som har.
Varför just Köping?
Jag vet inte om det är bara så att de har stött på någonting, men det är väldigt massa och det är liksom mycket bilder. Bland annat då kan jag läsa upp några exempel.
Ja.
Köping, inte stor, men en stad.
Se där.
Köping, mittemellan New York och Peking.
Så pass.
Ja, det är...
ja. Favoriter annars då? Vad är roligast?
Jo, men det är ju några av de här som jag tror säkert några har hört för att de är så galna. Liksom. Och det är ju faktiskt de här, ja, bara en sån ordvits som Trosa, världens ände, är ju väldigt vitsigt får man säga.
Ja.
Och sen naturligtvis den här Pajala som man då har pratat om, makalösa Pajala. Och det är ju även då naturligtvis i syftning till att ett tag så bodde det inte så mycket kvinnor där och att det var liksom, det var brist på fruar helt enkelt då. Där.
Men det var ditt månade bussresor.
Precis, precis. Men för om det är någon Pajalabo som lyssnar där så kan jag säga att författaren till den här boken har ju intervjuat, ja den här kommer för några år sedan då, men de har intervjuat informationsstrateg vid Pajalas utveckling Erik Mella. Och han säger att det där epitetet fanns ju bara en kort tid och det var en ren och skär marknadsföringsploj.
Så att, ja, det var så.
Ja.
Det var en medveten taktik för att sätta Pajala på kartan alltså.
Ja, sen säger han ju i och för sig, då ska jag ju tillägga, när då författarna frågar, så det råder ingen brist på kvinnor i Pajala. Nej, tvärtom, det är en hel del kvinnor som flyttar till Pajala, i synnerhet från andra länder. Det kommer från lite varstans, många är från Ryssland och Thailand.
Ja, har någon annan favorit? Någon kommunslogan som är riktigt galen?
Ja, men jag tycker ju väldigt mycket om Säter, jag är tokig i Säter.
Den är ju väldigt fin. Mm. Det såg jag på en skylt när jag åkte genom Säter för ett par år sedan. Det satt mycket riktigt en skylt vid infarten där stod jag i tokig i Säter.
Ja, men intressant här också ska jag passa på att nämna att som de berättade då att den är liksom, alltså det, på Facebook 2006 så var det någon som hade lagt ut en bild på skylten eller en slogan där det står tokig i Säter. Och det hade ju blivit en sån här grej som hade blivit väldigt populär. Men sloganen är alltså egentligen jag är tokig i Säter. För det blir inte riktigt lika knasigt då kanske tror jag. Och det var tydligen någon som hade skrivit helt enkelt skrivit fel. Och hade glömt att skriva jag är innan tokig i Säter.
Oh,
och
ja.
då blir det lite knäppare på något sätt när man inte... Ja, de blir inte subjekt själva. Så att
Nej. Men den är underbar.
Ja.
Det är den verkligen.
Men en fantastiskt rolig bok av Svante Ekberg, David Rune och Daniel Kothuft, tror jag man säger. Det kanske är flamländskt eller någonting. Men en väldigt rolig bok som jag tror faktiskt finns fortfarande ute i butikerna. Och jätterolig grej att ta med sig på långa resor. Kanske när man ska ut och resa i Sverige så har man nog väldigt roligt åt det här. Eller också väldigt rolig sån här underhållning på kvällen när man sitter några kompisar och vill skratta lite grann. Så...
en bra liten presentbok också.
Mycket bra presentbok.
Eller hur?
Väldigt, väldigt rolig.
Som många uppskattar, det tror jag.
Ja, absolut.
Bra presentkort.
Ja, man har ju på något sätt någon, även om då faktiskt inte alla, jag tror ändå inte alla kommuner är med, för alla kommuner har ju inte slogans, plus att Köping har så många. Men jag tror ändå att man kan relatera till till de här kommunerna ändå, även om man inte bor där, så tror jag att man tycker att det är väldigt roligt.
Och sen är det lite intervjuer med folk i kommunen också om hur de har kunnat komma på de här fantastiska,
ja, precis,
slogan som de har, som de lanserar.
Absolut, och ganska vassa frågor är det också, ja, kan man säga.
Och det är det som är ganska roligt också.
Ja, absolut.
Hur de försöker svara på det här.
Ja, ja, precis. Rekommenderas.
Kul. Jag har med mig en väldigt allvarlig bok.
Ja, vi kastar oss mellan.
Inte rolig alls, nej, men väldigt, väldigt bra. Och det är Majgull Axelssons nya roman Jag heter inte Miriam. Som kom ut för två veckor sedan. Någonting sånt. Och den handlar alltså om Miriam, som inte heter Miriam. När romanen börjar fyller hon 85 år och familjen har samlats för att fira henne. Och familjen då som finns kvar, det är hennes son. Maken är död, med sonen, sonhustrun och ett barnbarn. De känner henne som Miriam, en judisk flyktingkvinna som överlevde koncentrationslägren och kom till Sverige. Och hon har mycket riktigt suttit i koncentrationsläger, men hon är rom och hette Malika från början. Och hon bytte alltså identitet i lägret för att överleva. Någon drev sönder hennes klänning och hon tog en klänning från en död flicka som låg på golvet i en tågtransport för att klara sig och bytte då identitet. Och sen har hon aldrig berättat för någon om vem hon egentligen är. Men här då när hon är 85 så börjar hennes sondotter Camilla att fråga henne och ber henne berätta mer om hur det egentligen var under den här lägertiden. Och då spricker hennes försvar bit för bit och hon börjar berätta. Det börjar med att hon får ett väldigt vackert armband som påminner henne om hennes barndom när hennes far han tillverkade smycken i silver. Och det står till Miriam eller någonting sånt på det här. Och då säger hon plötsligt utan att tänka sig för, men jag heter inte Miriam. Och sen börjar det. Bit för bit så får man lära känna hennes bakgrund och hennes både tiden som barn och i lägren och när hon kommer till Sverige som ung flykting då efter andra världskriget. Och det är ett väldigt fint porträtt av den här kvinnan och dessutom oerhört otäcka skildringar från lägren. Det är svårt att läsa bitvis, man har svårt att stå ut med den inträngande skildring som Majgull Axelsson gör av det här fruktansvärda lägret. Och det som så ofta hos Majgull Axelsson så handlar om identitet hos framförallt kvinnor, vilka vi är och vilka vi kunde ha varit och hur vi ser på oss själva. Och det är ju frågor som hon har återkommit till i många av sina romaner, bland annat Augustvinnaren, Aprilhäxan och Slumpvandring som delvis utspelade sig i Hallstavik och Herräng. Väldigt bra också. Och det är ju ämnen som hon är väldigt duktig på att skildra och här är hon riktigt, riktigt bra, bättre än, ja, jag tyckte om nästan alla hennes romaner, men den här är nog den bästa sen Slumpvandring. Så att den rekommenderas varmt. Det är riktigt kraftprov att skriva om det här, de här svåra ämnena och göra det så lyckat. Och dessutom lyckas hon gå mellan de här tidsepokerna utan att det stör. Hon hoppar väldigt mycket fram och tillbaka, men det blir aldrig svårt att följa med. Så att den är riktigt, riktigt bra.
Ja, men ett bra tips. Allvarligt, absolut, men bra.
Ja, mycket allvar.
Du har med dig något mer där också. Säger.
Ja, men jag tänkte på en annan sak. Att förra gången så pratade vi om skurkar och då pratade vi om Rickard den tredje. Och det känns ju som att han blir bara mer och mer aktuell.
Ja, det kan man väl lugnt.
Eller hur? Ja, vad är det där för något? Dels tänker jag på Game of Thrones. Där man ju har tagit en del den här kampen mellan Stark och Lannister. Är hämtat från Rosornas krig med ätterna York och Lancaster.
Ja, ja, visst.
Rakt av, det är Rickard den tredje. Och sen såg jag, nu läste jag igår, att BBC ska göra en tv-serie. Rickard den tredje med Benedict Cumberbatch.
Ja, det kan jag tänka mig.
Rickard, från Sherlock Holmes till
Smaug till
till Rickard den tredje. Och då kan man ju undra vad det är som får den här berättelsen och ärkeskurken och blodtörstiga historien att dyka upp på så många ställen. Vad tror du?
Nej, men jag tror ju helt enkelt att det har, jag menar, så som samhällsutvecklingen har sett ut de senaste åren, både internationellt och nationellt i många länder, att det har blivit Ja, men att man kan se att det är många som har det sämre, vissa som får det så himla mycket bättre kan man säga. Och att, ja, men på något sätt den här... Jag tror att i dagens samhälle också på något sätt när det är mycket sociala medier, mycket bekräftelse, man ska synas, då måste man liksom... Man måste sticka ut och man måste och liksom vara ganska duktig på att manipulera för att liksom ta sig fram. Och jag tror att man känner igen det alltså i vår samtid, tyvärr får man väl säga lite i Rickard den tredjes.
Att den här manipulativa psykopaten,
ja,
är ett samtidsfenomen.
Ja.
Lite så, ja, men så kan det nog vara. Och det är därför som det här temat kommer tillbaka på så många ställen. Och den tv-serien, den vill man ju se.
Ja.
Eller hur?
Ja, ja, ja.
Han är ju, ja.
Ja, nej, men den kommer
lysande
säkert bli.
Mm.
Och det, jag antar att det är någon BBC eller någonting.
Det är BBC.
Ja, så
BBC
då är det också,
2 som ska spela in den. Mm. Med honom som Rickard. Det blir väldigt spännande att se så småningom. Det dröjer väl något år eller två innan vi får se den. Men
ja, de gör ju alltid väldigt väl producerade, om det blir en miniserie eller en längre film eller vad det nu blir, så är det ju alltid väldigt bra. Så de är duktiga på det.
Mm. Jätteduktiga. Det blir nog riktigt pampigt och mäktigt, det tror jag. Nej, men jag har också med mig en rolig bok. Jag kände också det, att vi måste ha lite humor här också. Mm. Och det är en av mina favoriter, brittiska Kathleen Moran, eller möjligen Moran. Jag är lite osäker på uttalet där. Hon skriver krönikor som har samlats i ett par volymer. En som heter Konsten att vara kvinna.
Mm.
Och sen kom för något år sedan eller två Morantology. Där hon också har samlat sina krönikor. Och hon är alltså hejdlöst rolig, tycker jag. Har du läst henne?
Ja, jag har faktiskt läst henne. Framförallt att hon är så otroligt rolig att driva med sig själv, måste jag säga. Det är ju liksom det som är så... Hon är ju på något sätt lite grann som någon form av riktig Bridget Jones. Fast hon finns på riktigt och skriver om sig själv liksom i något sätt. Ja,
kan man hon säga. Skriver ju alltid om sig själv.
Mm.
Hon är oerhört personlig och gränslös på något sätt vad hon skriver. Hon kan hugga till med nästan vad som helst. Ja. Och hon driver hejdlöst med sig själv, men också med samhällsutveckling. Hon är ju väldigt känslodriven, men skriver på ett väldigt... tycker jag, samtidigt väldigt medvetet sätt att plocka in sig själv och utbrott och mycket känslor och sånt som är. Jag tror att det finns många krönikörer i Sverige också som har lånat lite av henne.
Ja, det tror jag.
Det tror jag. Hon är ju en föregångare på många sätt, det här sättet att skriva.
Mm.
Orädd och dessutom jag bjuder på sig själv och saker som jag tror att man kanske inte skulle skriva i Sverige, därför att ja, men exempelvis så kan hon ju berätta om hur hon dricker alldeles för mycket och blir hejlöst full samtidigt som hon har sina barn hemma och sådana saker. Det är ju absolut förbjudet för en svensk mamma, med all rätt i och för sig, men det finns någonting totalt hejlöst över henne.
Och sen är det väl en viss, det är ju lite så en kulturell skillnad där också på något sätt. Jag tänker att det är liksom i... Ja, men som i Sverige, framförallt, alltså britter har ju ett speciellt förhållande till alltså, specifikt alkohol då, jämfört med Sverige kan man väl ändå säga att det är så. Så att jag på något sätt kan jag, men å andra sidan kan jag kanske tänka mig att i Sverige där vi är kanske lite mer, vad ska man säga, frigjorda i vissa ämnen, där kanske man märker att hon håller tillbaka lite annat då istället.
Det gör hon, absolut. Och hon, den här boken, det är kröniker om allt från hur hon växte upp väldigt fattigt. Hennes föräldrar var någon sorts hippie figurer som lät alla barnen få hemundervisning. De var oerhört fattiga och levde i väldigt trångt i någon sorts trailer. Och hade, ja, de undervisades hemma, så att hon väldigt fri uppfostran på ett sätt och på ett sätt väldigt, vad ska jag säga, utsatt och eländigt på många sätt. Hon har tagit sig fram helt på egen hand och egen kraft, började som musikintresserad och ville skriva om musik och sen på den vägen är hon har skrivit väldigt mycket om musik och intervjuat artister och här finns krönikan, hon berättar om hur hon ska intervjua Lady Gaga och det slutar med att de har världens party tillsammans.
Mm.
Det spårar ur fullständigt och det är väldigt roligt att läsa. Men sen är hon allvarlig ibland också, och då är hon nästan som allra bäst när hon är förbannad.
Mm.
Och då skriver hon en hel del mot protester mot nedskärningar som har gjorts inte minst i England av den konservativa regeringen.
Mm.
Och hon har bland annat skrivit en lysande krönika om bibliotek som var hennes räddning när hon växte upp. Det var där hon hittade en plats där hon kunde lära sig nya saker och öppnade nya dörrar i hennes liv. Och hon är jättearg på att så många biblioteksfilialer har lagts ner i England under den konservativa regeringen. Och då har hon skrivit det här, och jag tycker att det är fantastiskt välformulerat. Hon har skrivit: biblioteket mitt i byn är på samma gång nödutgång, livbåt och festival. Det är en tankens katedral, ett själens lasarett, ett fantasins nöjesfält. På en kall, regnig ö är det den enda skyddade offentliga plats där man inte är konsument utan medborgare. En människa med hjärna och hjärta och en längtan efter uppbygglighet istället för en kund med kreditkort och ett diffust behov av saker. Mm. Det är väldigt välformulerat. Mm. Så, och den, ja, så att hon rör sig mellan det här ilskna allvaret och samhällskritiken och hejdlöst komiska.
Mm. Ja, men det är väl då egentligen också det blir som bäst, för att om man, jag tror ändå de flesta har humorn som ingång till henne, men då blir det ju också just när hon då skriver någonting som är verkligen uppriktigt allvarligt och argt, så blir man ju så mycket mer drabbad på något sätt, för man är inte riktigt beredd på att hon ska liksom, en person som alltid skriver väldigt välformulerade samhällskrönikor, då, den är ju också en duktig skribent, men det blir ändå, då förväntar man sig på något sätt att man ska få, man kanske inte förväntar sig då att oj, att hon kunde komma med en sån liksom dräpande...
Och att hon blir så arg. Ja. Mm. Mm. Nej, men det gör, hon gör det väldigt bra som sagt. Och, men framförallt är hon ju oerhört rolig. Så att jag kan verkligen rekommendera att läsa henne om man vill få sig ett gott skratt.
Mm.
Och mycket igenkänning. Mm. Man, de flesta har nog trampat i klaveret på några av de många sätt som hon gör.
Mm.
Så det är väldigt roligt.
Mm.
Har du någon mer bok att tipsa om?
Nej, jag har inte med mig, men jag tänkte faktiskt att vi var inne lite på det här. Att jag har faktiskt inte läst den själv, men en av böckerna som jag är lite intresserad av att läsa är ju att det har ju kommit en tredje Bridget Jones-bok. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad den heter faktiskt. Som jag ska
hon har blivit vuxen.
Hon har blivit vuxen, och då kan, jag tror till och med vi kan avslöja det här, för det hände på första, det har jag förstått från att när man läser recensionerna, att det är det första som händer, att den här Mr. Darcy som hon då is no more, om man säger så, han har gått ur tiden.
Hon har blivit änka.
Hon har blivit änka, men hon har barn, så att hon är runt 50 år, och så har hon, om det är om något barn i 10 års ålder, alltså som hon fick med Mr. Darcy då. Så att boken har ju liksom rört sig från då de här lite mer singelglada alkoholstinna kvällarna till att nu få ihop livet som ensamstående mamma. Och hela den biten också då av att passa in i samhället liksom, och ja, men i England som det fortfarande är lite mer liksom klassskillnader liksom.
Absolut.
Med barn, vilken skola ska barnen gå på, vilket intryck gör man som förälder och sånt där. Och vad jag har förstått då, jag har ju som sagt inte läst den tyvärr själv, men jag har förstått från de som har läst den som tycker att den är väldigt bitsk och bra på det sättet, att de har hittat den här satiren i just det här att vara, ja, men förälder idag i Storbritannien, att det är väldigt det här med status och allt sånt där, det har de träffat väldigt bra där.
Och den är nu också alldeles ny, den kom alldeles nyss på svenska, den också har recenserats nyligen. Men du tyckte om Bridget Jones dagbok?
Ja, men jag minns, alltså det var, jag var väl helt, det var ju nästan som, ja, men det var en liten kult där när den kom,
ja,
kom
visst
ihåg.
Var det.
Och den var ju också så att den var ju egentligen skriven som en humorinslag, var det väl i någon av de stora dagstidningarna, och sen satte hon ju ihop en bok eller vad det var på något sätt.
Jag tror det också började som krönikor, gjorde inte det?
Jo, jag tror det. Hon skrev ju så att säga under pseudonym eller något sånt där.
Som någon form av krönikör i en tidning.
Mm. Men sen kom ju hela där i början på 00-talet när framförallt filmen kom ju då, och så kom, de gjorde ju två filmer, för det finns ju två böcker då, om varierad framgång kan man säga. Men jag minns att det var ju också lite i hela den här, vad ska man säga, Sex and the City eran också, det här med, ja, men liksom unga starka kvinnor som skrev liksom om sitt liv och delade med sig om sitt liv och samtidigt var sin egen, vad ska man säga, de skrev ju ut efter att allting hände på något sätt.
Det var liksom strax innan alla började blogga.
Ja, det kan man säga. Ja, för det här var ju ändå tryckt så att säga i print eller vad man ska säga. Det var ju
och sen kom bloggarna. Lite grann som en efterföljare till den här typen av krönikeböcker.
Absolut, absolut. Och det var nog därför kan jag tänka mig att på något sätt, för att jag kan tänka mig den tiden när det var krönikor, det var ju klart att alla inte kunde få sina kröniker publicerade i tidningar. Det fanns ju inte plats. Men så fort bloggen kom och kunde man ju inse att nu kan jag bli den nya Bridget Jones eller den nya Carrie. Ja, precis. Ja. För att det exploderade lite där. Att det
jag tror att Bridget Jones-böckerna inspirerade många att börja skriva väldigt personligt om sig själva.
Mm.
Och lite grann också en början på, det är ju väldigt, vad ska jag säga, just självbiografisk trend som har varit de senaste 10 åren. Alla skriver utifrån sig själva. Jag tror att många för många kvinnor var nog det en inspiration att,
mm.
att skriva personlighet med skriva jag istället för man och
ja.
att formulera på det sättet. Mm. Så att, nej men jag gillade böckerna också Bridget Jones. Däremot mm. tyckte jag att filmen var lite för... Jag såg bara den första filmen ja. Men jag tyckte att det var lite urvattnat.
Ja,
för att jag tycker att böckerna, det finns en hel del vass...
Mm.
Lite samhällskritik och... Mm. Ja, vassa formuleringar och skärpa i böckerna som jag tycker filmerna lite grann...
Ja, de tappar det lite, det håller jag med om. De
skablar bort, de är ganska kul så, men inte tappar en del av det här.
Ja, den är, de är ju mer renodlade romantiska komedier, ja. Medan böckerna har ju ändå någon form av liksom...
Det finns lite udd i dem i alla fall, tycker jag.
Det finns ju, den är ju också med boken, men det finns ju någon sekvens, det är ju i den andra boken och den andra filmen där... Hon går med Mr. Darcy på någon sån här... Han ska ju gå på någon snofsig välgörenhetsgrej. Mm. Och så har de ju en sån här frågesport då. Den är ganska rolig, det säger rätt mycket. För att då är det ju så att då hamnar de i olika lag. Och hon hamnar med några så här riktiga snobbar då liksom. Men så är det ju naturligt. Och hon kan ju ingenting. De Nej. Frågar om så här historia, pengar, politik, ingenting. Men sen så kommer ju då kategorin popular culture and entertainment. Varav alla utom hon då vid detta bord sitter och bara, det här, ja, nu förlorar vi. Det här kan ingen. Och hon kan varenda fråga. Och sitter och plingar och plingar och plingar. Och det är ju liksom såna här, vem var med i EastEnders? Vem sjöng idag? Såna här. Men det är ju ganska roligt för det, just de blickarna, hur det är filmat och även hur det är skrivet, det är också en sån väldigt bra grej tycker jag som hon har fångat, just att det fortfarande finns den här ja, men otroliga klassindelningen, även om den liksom inte är så, ja, man säger det rakt ut, men man verkligen ser det här posh och liksom common och,
ja. Visst, klassskillnaden är ju en mycket mer cementerad där.
Så det är hon duktig på att skilja.
Annars då, vad läser du just nu?
Just nu har jag haft en, faktiskt en liten sån där period när jag inte läst så mycket. Jag har läst lite guideböcker och sådär. Men...
Du ska ut och resa?
Ja, i sommar.
Vart då?
Till, ja, det är ju också till ett faktiskt inspirerat av litteraturen. För då ska jag faktiskt resa till Newfoundland.
Åh. Oh.
Ja, och det är ju lite inspirerat av Sjöfartsnytt.
Jag tänkte säga det, då måste du ju berätta lite grann om Sjöfartsnytt.
Ja, det är ju en... Jag har pratat om... Den författaren förut, för det är ju Annie E. Proulx, hon som bland annat skrev Brokeback Mountain, då, den novellen.
Den har hon också skrivit. Ja,
men hon vann det här Pulitzerpriset, fick hon ju för Sjöfartsnytt, om jag inte minns helt fel.
Underbar roman.
Ja, fantastisk roman. Kanske inte blev en riktigt lika bra film, men det var ju en ganska ofilmbar bok från början. Så att jag tycker ändå, det var ju faktiskt också då Lasse Hallström som gjorde filmen. Och jag måste ändå säga att jag hade förväntat mig...
Och visst var det Kevin Spacey?
Kevin Spacey spelade
ju... Som spelade huvudrollen.
Ja, och Julianne Moore spelade den här kvinnan som bodde på ön då, som man träffar. Hade den kvinnliga huvudrollen då, kan man säga. Men ja, den var ju svår, den är ju väldigt speciellt skriven den boken, så att den är ju svår att göra en film med, så jag tycker att de hade lyckats till viss del ganska bra, men samtidigt går det ju inte att den blir ju inte ens hälften så bra som boken ändå, för att den är så rik på detaljer och liksom hur den beskrivs.
Men vad är det som får dig att åka ända till Newfoundland?
Ja, det lustiga är att det är ju inte så himla långt bort. Jag tror att det tar 4 timmar från London eller någonting. För det ligger så långt österut.
Ja, det gör det. Men det är lite ganska, otillgängligt det ändå.
Ja, verkligen. Men jag tror att det är just därför. För att det är så otillgängligt. Alltså det är så Men det känns som ett sånt där ställe som att man alltid undrar om jag skulle så gärna vilja åka dit. Fast man gör inte det. För man tänker, nej men då måste jag åka dit. Jag måste läsa på massa. För det är ju inget typiskt turistmål på det sättet. Liksom. Man måste ha lite koll på vad man ska göra och planera vad man ska åka och sånt där. För att det är ju vädrets makter liksom och liknande. Mm. Men just därför känns det lite kul att åka.
Men den här romanen utspelar sig ju där. Han blir övergiven, visst är det så?
Ja, alltså det är ju...
Huvudpersonen.
Ja, han har ju...
Han blir lämnad.
Ja, han blir lämnad.
Dumpad.
Ja, och sen så blir han ensam med sina 2 döttrar.
Ja.
Och sen så kommer... Hans faster kommer dit, va? Hans pappa dör, så är det. Och så kommer hans faster dit med askan. Och så lyckas hon övertala honom att de ska försöka starta ett något liv på...
På Newfoundland.
Ja, precis.
Och det är därför han flyttar dit, den här mannen som är huvudperson i boken.
Precis, som heter Coyle, tror jag.
Coyle, Och då får han jobb på någon liten lokaltidning.
Precis.
Med att skriva just sjöfartsnyheter.
Ja.
I en spalt han får. Med skepp som kommer och går, eller hur?
Ja, precis. Ja. Och man kan väl säga att han är ju inte, han har jobbat tror jag som sättare eller någonting på så att det är ju så han får jobbet, för han säger att jag har jobbat på tidning, och då tror de att han är journalist, men han har ju jobbat som sättare, alltså tryckare eller någonting.
Ja.
Så att han kan ju inte skriva riktigt.
Men han gör så gott han kan.
Ja, och det är väl det de tycker på något sätt blir, det är ju det som man får veta, det är ju det som blir bra, att han vet ingenting om båtar, men ska skriva om båtar. Men det gör ju att det kan bli ganska, det blir väldigt roligt, det blir andra infallsvinklar.
Och det är ju fantastiska karaktärer i den här romanen. De här arbetskamraterna han har och de andra i den här lilla byn där han bor. Eller, ja, det är fascinerande på många sätt, tycker jag. Vet du så, Kim, jag har varit på Newfoundland.
Du har varit där?
Jag har varit på Newfoundland.
Kan du berätta lite?
Ja, men det är så länge sedan. Men det var väldigt kargt och det var väldigt ödsligt och regnigt. Och grått och dimmigt. Och fascinerande. Jag var på Nordspetsen, som jag har glömt vad den heter, men där man tror att, eller i alla fall påstås att vikingarna kom en gång i tiden och landsteg.
Ja, det är ännu högre upp än St. John's då.
Ja, det är ännu längre norrut än St. John's. Och jag minns inte vad platsen heter, men den ligger som en nordspets upp. Och där finns det en vik där man då tror att vikingarna eventuellt kom allra första gången. Och där har jag varit på hösten, och det var som sagt precis som man kan föreställa sig i Sjöfartsnytt. Att det var väldigt grått och dimmigt och speciellt. Så att, väldigt speciell stämning. Så att, ja, det är värt ett besök.
Ja,
det tycker jag.
Det är spännande.
Det tycker jag. Jag var där 1980, så det är ett tag sedan. Det var innan jag hade läst Sjöfartsnytt.
Den var inte skriven.
Nej. Men fascinerande plats att besöka. Väldigt annorlunda, tycker jag. Jag skulle vilja avsluta med att tipsa om en absolut favoritbok. Som också är förfärligt sorglig, men väldigt gripande. Och det är en annan favoritförfattare som jag har, och det är Joan Didion, amerikansk journalist och författare. Och boken Ett år av magiskt tänkande, som ju också har blivit teater och uppmärksammad på alla möjliga sätt. Och den här skrev hon efter att hennes man John Gregory Dunn hastigt gick bort i en hjärtinfarkt. Jag tror att det till och med var på nyårsafton. Kvällen före nyårsafton står det här. De har varit gifta i 40 år. Och de har just kommit tillbaka från sjukhus där deras enda dotter ligger mycket svårt sjuk i koma. Och de ska sätta sig och äta lite grann sent på kvällen och koppla av en stund. Och då faller han ihop och dör i en massiv hjärtinfarkt. Och sen följer hon det år som från den tidpunkten och sen som en dagbok som sträcker sig över ett år med tillbakablickar på deras liv tillsammans. Och framförallt iakttar hon sina egna reaktioner, vad hon egentligen känner och gör och hur hon tänker. Och det är nog en av de sorgligaste böcker jag har läst. Och väldigt välskriven. Där hon formulerar sina tankar kring det här ofattbara, att en människa kan finnas ett ögonblick och vara borta nästa ögonblick. Och hon gör det väldigt väl. Livet förändras på ett ögonblick, skriver hon. Man sätter sig ner för att äta middag och livet som man känner det tar slut. Och sen följer hon det här, och just det här som hon kallar för det magiska tänkandet, som hon kommer på sig själv med det, att hon har lämnat sin mans skor i hallen, eller om det är sovrummet, men de är kvar i alla fall. Hon kan inte ta bort hans skor. Och sen hon börjar fundera på vad jag tänker egentligen, att jo men då kan han ju komma tillbaka om han inte har sina skor här. Alltså, den här typen av magiskt tänkande som hon vet att det här är ju dumheter, men samtidigt så kan hon kan inte hantera det, utan de här skorna får vara kvar ifall han kommer tillbaka. Den är som sagt
stark.
Oerhört stark, sorglig men vasst formulerad. Hon är väldigt skarp i sitt skrivande. Det är hon i allt hon skriver. Jag kan rekommendera henne allt möjligt annat. Hon har skrivit också många bra böcker, men den här är. Och det som hände sen var att hennes dotter också gick bort. Och det hon skildrat i en annan bok som också är läsvärd. Så läs Joan Didion, det är tips.
Ja.
Om ni inte redan har gjort det.
Ja, men då har vi rört oss både mellan humor och allvar idag, kan man säga.
Ja, till nästa gång ska jag ta med en annan väldigt humoristisk bok som jag har blivit en favorit hemma hos oss, som vi läser ur och skrattar. Men jag ska inte berätta vad den heter. Det tar vi nästa gång.
Det tar vi nästa gång, ja. Men då passar vi på att önska glad påsk också då.
Glad påsk, absolut. Läs en bok i påsk.
Precis, man har ju två extra dagar där åtminstone. Långfredagen och annandagen. Så att försök börja med någonting på långfredagen då.
Det räcker över hela påsken kanske.
Ja, precis.
Läs en bok, ät lite godis och ha det bra.
Ja, vi ses. Hej.